Vi fortsätter att läsa ifrån Markus 15 och 40. Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Det är bara Markus som nämner Salome vid namn. Hon var alltså gift med Zebedeus, det kan man läsa om i Matteus 27:56, och mamma till Jakob och Johannes. Zebedeus och Salome hade pojkarna Jakob och Johannes. Och det finns en intressant berättelse i Matteus 20. Då kom modern till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner, det är alltså Salome. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova mig att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Så där ser vi henne omnämnd. Vi läser att de här kvinnorna har stått vid Jesu kors, Johannes 19:25, men nu dragit sig lite tillbaka. Maria kallas Magdalena för att hon var från staden Magdala. Magdalena, Magdala. Och urskiljs på så vis från de övriga med samma namn. De här kvinnorna var alltså ögonvittnen till Jesu död och begravning. Och senare skulle just de också komma att möta honom uppstånden. Matteus 27:55. Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob och Josefs mor samt modern till Zebedeus söner. Och Matteus 27:59. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Nya testamentet talar ofta om hur Jesus mötte kvinnor, talade med kvinnor, undervisade dem och hjälpte dem. Han visade respekt för kvinnor och gav kvinnor sin värdighet och heder tillbaka i en mansdominerad kultur. Paulus skulle sedan komma att sammanfatta jämlikheten mellan man och kvinna inför Gud i dessa versar, Galaterbrevet 3:26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Bibeln berättar för oss att många kvinnor som fått en avgörande betydelse i frälsningshistorien ska lyftas fram. Vem kan glömma Ruts trohet, Esters mod och Deboras segrar? En märkeskvinna är också den unga Maria som fick bli mor till Jesus. Det är också kvinnor som blir de första budbärarna i världshistorien om att Jesus har uppstått från de döda. Något som bevisar att uppståndelseberättelserna inte är tillrättalagda. För det sista man skulle göra i den kulturen för att bli trovärdig, det var att låta ett kvinnligt vittne träda fram. Men nu var det de som var först, och det berättar evangelisterna helt sanningsenligt om. Vi kan ju fundera på vilka gudskvinnor kan vi dra oss till minnes i Bibeln och i historien. Och vilka gudskvinnor har vi runt omkring oss idag? Även om män och kvinnor tillskrivs olika roller i Nya Testamentet, för det gör de, så får vi aldrig förledas att tro att kvinnor på något sätt skulle vara underlägsna männen i tjänst för Gud. William Booth lär ha sagt, mina bästa män är kvinnor. Det här kan vara lite intressant, men i order och reglement för fältofficerare från 1904 så kan man läsa på sidan 273. En av frälsningsarméns ledande grundprinciper är kvinnans lika berättigande med mannen i förkunnandet av frälsning för världen. Genom en oföränderlig bestämmelse i vår stiftelse urkund kan hon inta vilken ställning av makt eller myndighet som helst i armén, från underofficer till och med general. Må det därför bli tydligt förstått att kvinnan är berättigad att inta de högsta befälsposter, att i själva verket ingen kvinna får hållas tillbaka från någon ställning av makt eller inflytande endast på grund av sitt kön. Det var radikalt i slutet av 1800-talet. Det var nu redan kväll, eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Det var alltså bråttom att få ner kropparna före solnedgången, enligt judiskt lag, 5 Mosebok 21 och 23 som vi har läst tidigare. Om inte så skedde skulle landet bli förorenat, tänkte man sig. Det var därför otänkbart att begravning skulle nekas någon, inte ens som dött som förbrytare. Arimatea, Josef från Arimatea, identifierades av fornkyrkan med Ramataim Sofim, eller Rama som vi vet, alltså profeten Samuels hemstad norr om Jerusalem. Josef från Arimatea får vi alltså träffa här, och vi får veta lite mer om honom av Lukas, Matteus och Johannes. Lukas skriver så här: nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judén och han väntade på Guds rike. Och Matteus lägger fram det så här: när det blev kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge. Nu får vi reda på mer om honom. Och Johannes lyfter så här: Josef från Arimatea som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Och det här är ju profetior från Jesaja 53, vers 9. Bland de ogudaktiga fick han sin grav. Bland de rika kom han först när han var död, fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun. 1917 års översättning. Josef från Arimatea, en rik man. Bland de rika kom han när han var död. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han Josef få den döda kroppen. John Gill skriver så här: de två rövarna hade ännu inte dött när Jesus gav upp andan. Kanske informerade officeren Pilatus om hur han avled efter att ha ropat med hög röst, något som berört honom starkt, och hur de fann honom död när de kom för att krossa rövarnas ben, och hur en av soldaterna stuckit upp ett spjut i hans sida från vilket det kom ut blod och vatten, beviset på att han verkligen var död. Med detta lät sig Pilatus nöja och lät Josef få kroppen. Vi ser hur alla fyra evangelisterna återger händelsen med begravningen och hur de kompletterar varandra. Det är inte för intet som detta är så noggrant återgivet. Mycket skulle komma att bero på sanningen och vissheten om hans död, begravning och uppståndelse. Det är tre avgörande lärosatser i vår tro. Därför beskrivs hans begravning så i detalj med allt som omger den. Och det här är sant, för att i 1 Korintierbrevet 15:3 så skriver Paulus: med inspirerad text. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, alltså att han verkligen var död. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig. Det är den grundläggande tron i evangeliet. Jesu död, begravning och uppståndelse. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd. Johannes berättar också om att Nikodemus var med och ordnade detta. Det är alltså bortom alla tvivel att Jesus verkligen var död. Det är också intressant att notera att ingen av dem som är med verkar ha någon tro på att Jesus ska uppstå. De gjorde begravningen så värdig som möjligt. Man lindade hela kroppen, också ansiktet, med en särskild duk och bäddade in hela svepningen i kryddor. Bland annat myrra fanns med här också. Stenen som rullades fram liknade en kvarnsten kan man säga och var mycket tung. En del forskare menar att den sannolikt kan ha vägt mellan 1,5 och 2 ton. Det står ju mycket stor. Och den låg till råga på allt i ett spår framför gravöppningen. Och med en hävstång kunde man rulla upp den, anakolio, rulla bort eller rulla upp den i det sluttande spåret, kila fast den och sedan rulla ner den igen när graven skulle tillslutas. Det gällde bara att man inte är där inne och den där kilen skulle lossna. Dagen därpå säkrades graven ytterligare. Matteus 27 säger någonting om det. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariserna hos Pilatus och sa: Herre, vi har tänkt på hur den där bedragaren sa medan han ännu levde. Efter 3 dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer att stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem: Här har ni er vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan. De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. Mycket intressant. En del forskare menar att förseglingen bestod av korslagda rep över den här jättestora stenen med en lerklump i krysset där repen korsade varandra. Och i den lerklumpen stämplade man in kejsarens sigill. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Toralf Gilbrandt skriver så här: Nu var den sista sabbaten under lagen till ända, och aldrig hade det firats en sabbat som denna. Så som Gud vilade på sabbaten, första Mosebok 2:2, vilade Guds sons kropp i graven. Så som patriarken Josef hade lagt sig till vila i hoppet, första Mosebok 50:25, vilade Kristus i hoppet. Jag tyckte det var en sån mäktig kommentar av Toralf Gilbrandt. Kvinnorna verkar inte ha trott att det balsameringsarbete som utförts var tillräckligt. Antagligen var det så bråttom som man hann inte färdigt. De kommer med aromata, alltså med kryddolja här, för att slutföra begravningsceremonin. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra: Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Deras stora och enda svårighet var detta, att graven var förseglad och vaktad. Det verkar de inte ha vetat. Det var alltså inte för Jesus skull ängeln vältrade bort stenen från graven, Matteus 28:2, men för deras. Graven är inte längre någon återvändsgränd. Den är en utgång ur dödens grepp. Halleluja. Psalm 68:21. Gud är för oss en frälsningens Gud. Hos Herren Gud finns en utväg från döden. Apostlagärningarna 2:24. Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet, att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Alltså kroppen skulle inte ruttna. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Detta stod i Gamla testamentet och det gick i fullbordan när Jesus uppstod. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta, ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Han har uppstått. Här sker det viktigaste som tänkas kan. Undrenas under och tecknenas tecken. Nästa gång så ska vi fördjupa oss i denna den kristna trons stora grundbult, Jesu uppståndelse från de döda. Men även här förser Gud med sin försyn uppståndelseundret med ögonvittnen. Och vi kommer senare att få reda på hur många som blev ögonvittnen till den uppståndne. I 1 Korintherbrevet 15:6. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sa ingenting till någon, eftersom de var rädda. Svenska folkbibelns kommentar har något intressant här. Det står så här: de äldsta handskrifterna av Markus evangeliet slutar med denna vers. Det abrupta slutet skulle kunna bero på att den ursprungliga sista sidan saknas. Avslutningen i kapitel 16, vers 9-20, sammanfattar innehållet i de övriga evangelierna och har troligen inte skrivits av Markus själv. Några handskrifter har istället, alltså istället för Markus 16, 9-20, en kortare avslutning. Det slutar ju så här då: eftersom de var rädda. Och då står det så här: men de berättade kortfattat om allt de blivit tillsagda för de som fanns runt Petrus. Genom dem sände Jesus sedan själv ut från öster och ända till väster den heliga och oförgängliga förkunnelsen om den eviga frälsningen. Amen. Det är alltså en alternativ avslutning av Markus evangeliet. Lägg märke till det här: så som han har sagt er. Det här är ord som förekommer vid flera tillfällen i samband med uppståndelsen. Matteus 28:6. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Jesus hade gång på gång berättat och förklarat för dem att han skulle uppstå på tredje dagen. Det var så välkänt att ryktet också nått hans fiender. Matteus 27:62. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades överste prästerna och fariseerna hos Pilatus och sa: Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sa medan han ännu levde: efter 3 dagar ska jag uppstå. Så till och med hans fiender visste om det. Det är därför väldigt uppseendeväckande att ingen av hans lärjungar verkar uttrycka någon stark förväntan på hans uppståndelse. De befarar snarare att trädgårdsmästaren har flyttat runt på kroppen. Och det här pekar starkt mot att sann tro är en gåva från Gud. Denna orubbliga övertygelse om att uppståndelsen är sann. Den som lärjungarna gick i döden för. Den väcktes och den stadfästes med full kraft i deras senare möte med den uppstående och naturligtvis senare i pingstdagens andeutgjutelse. Då trodde de på uppståndelsen. Matteus 28:16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Apostlagärningarna 10:39. Vi är vittnen till allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på 3:e dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Nu är det ingen tvekan, nu tror de, nu vet de. Så uppståndelsen bevisar att det blir som Jesus har sagt, även när det verkar orimligt. Alla hans uttalanden auktoriseras genom att de åtföljs av under och tecken. Hela hans identitet som Gud och människoson, hela hans lära bekräftas för människor genom hans uppståndelse från de döda. Och det hävdar också Paulus. Romarbrevet 1:4. Han som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Fundera lite på, när du stänger av den här bibeltimmen, vad tänker du om att ängeln ber om en särskild hälsning till Petrus?